Det var väl alldeles fantastiskt att föreståndaren vakar över oss. Tack för förmånen att få komma till denna fantastiska metropol som ju Trollhättan är. För en göteborgare så är det ju stort att få åka lite norrut. Speciellt när man har sina rötter i Värmland. Det är åt rätt håll, Trollhättan. Står jag på rätt plats? Brukar man stå här när man talar? Eller står man där nere? Ja, man vill ju inte göra fel från början, det kan jag ju säga. Det blir inte bra. Ja, nu kommer man ju närmare, så kan man titta på er. Känns ju väldigt spännande, och vilket bra tema ni har. Välkommen hem! Det drar ju igång en hel del frågor samtidigt. Välkommen hem! Hem representerar ju den plats där man känner sig oftast rätt så bekväm, trygg, glad. Där man kan lägga upp fötterna på bordet och känna att amen, här kan jag vara mig själv. Det är ju normaltillståndet, men så är det ju inte i alla hem. Utan som det ser ut i vårt land och runt om i världen så kan ju också hemmet vara en plats där man inte trivs. Där man vill hålla sig så långt borta som möjligt. Men det är inte ett normalt tillstånd. Då har det hänt någonting som inte står rätt till. Och du och jag behöver då oftast hjälp. Eller att någon annan griper in och ser till vad det är som är fel. Men kyrkan är ju tänkt att vara som ett hem. Ett gott hem. Och för att du ska känna dig hemma så behöver ju du känna att du passar in, eller hur? Det är ju så här att nu har jag jobbat i olika kyrkor under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och det kan man ju inte tro, men tack. Känns att det kom spontant. Då har ju jag lärt mig att en av de där sakerna som människor ofta brottas med, det är en liten känsla av att man ändå inte passar in. Det är bara jag som har det så här just nu i min situation. Alla de andra, de verkar ha det så bra. Det är bara jag som är ledsen så ofta. Det är bara jag som kämpar med ekonomin så mycket som jag gör. Det är bara jag som gör så många fel. Alla de andra verkar vara helt felfria. Det är bara jag som klär mig så här. De andra verkar ha en helt annan klädstil. Eller också så sitter du där och så tänker du, det låter så bra, men du vet, jag passar inte riktigt in. För jag tror inte så mycket som man borde tro. Och att då sitta i en miljö där man talar så mycket om tro och där det förväntas att man ska tro, då kan det bli lite småansträngt. Och det här kopplar inte bara till unga år, utan jag möter människor långt upp i åren som kämpar just med tvivel. Och att man tycker att man inte riktigt passar in, för man får inte allt att gå ihop. Det är för många frågor som alla andra verkar ha svar på, men som jag brottas med. Välkommen hem. Jag ska säga dig att du passar perfekt in i en kyrklig miljö. För i en kyrklig miljö så är det tänkt att alla sorters människor ska finnas. Det ska vara högt i tak. Det är inte kläderna som knyter oss samman, det är inte musikstilen, det är inte intressen. Utan det är en längtan av att lära oss mer av Gud och få uppleva hans gemenskap. Här är ingen färdig. Här är inte alla klara, utan vi är på en resa. Och vi vill dela erfarenheter, både gott och ont, tillsammans för att göra skillnad i den här världen. Hemma i Göteborg i Frihamnskyrkan så har vi den här hösten startat upp med att ställa lite frågor. Inte i första hand till de som är i kyrkan utan de som lever utanför kyrkan. Så vi skickade ut några av våra unga människor med en mikrofon och så har de fått ställa frågan: om Gud finns, vad skulle du vilja ställa för fråga till honom? Och så har det regnat in massa frågor. Och när jag har fått de här frågorna framför mig så slås jag av en sak som ofta jag har fått höra från det att jag gick till skolan. Som har byggts också till en förväntan. Och det är att så fort man är med i en kyrka, då ska man ha svar på alla frågor i livet. Ja, du är ju med i kyrkan, du vet väl. Ja, jag är med i en kyrka, men jag vet inte. För det har jag lärt mig, att den där uppdelningen mellan de som tror och de som inte tror är inte en uppdelning på att man har alla svar i världen eller att man inte har alla svar. Frågorna finns utanför kyrkan, men de finns också i kyrkan. Så det finns en hel del svar utanför kyrkan. Och det finns en hel del svar i kyrkan. Så den där bilden av att när man är med i en kyrka, då ska man vara klar och färdig och ha alla svar på plats, den är långt ifrån sann. Ja, jag skulle vilja säga att den är obiblisk. För när jag läser min bibel så ser jag att de största bibelpersonligheterna verkar vara de som brottas mest med de djupaste svåra frågor som en människa kan ha. Och det får plats i bibelordet. Men ibland, om man ska vara självkritisk till kyrkan, så är det nästan så att vi tystar ner så fort det dyker upp lite svåra frågor. Och så ger man ett förenklat svar i sämsta fall. Varför är du så tyst och gör så lite, Gud? Finns du verkligen? Låt mig borra några minuter i de frågeställningarna. Det är egentligen tre frågor i en. Varför är du så tyst och varför gör du så lite? Finns du? Jag tittar och jag ser direkt att du känner igen dig. Vad skönt. Då kan vi fortsätta. För Habakkuk, en av de stora profeterna i Gamla testamentet, han var uppfylld av de här frågorna i frustration. Man skulle nästan kunna tro att han har sett på nyheterna på TV4 och så bryter han ihop efter flödet och informationen som har mött honom. Och så vänder han sig till Gud och så ropar han ut följande ord. I Habakkuk 1, vers 2-3. Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in. Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åtse förtrycket? Våld och skövling som jag ser. Tvister blossar upp. Split måste jag uthärda. Gud! Varför är du så tyst och gör så lite? Var finns du? Och jag tänker, om en profet i Bibeln får tänka sådana tankar och dessutom ge luft åt det, då måste jag få göra det. Och om jag ger luft åt de där känslorna så måste jag också tillåta mig att börja söka. Och om det finns sådana frågor i Bibeln så finns det också svar att söka och få tag på. Och då börjar det ju bli rätt så intressant. Varför är du så tyst, Gud? Har du funderat på det någon gång? Eller, ja, det var skönt, tack, då är vi med. Har du hört Guds röst? Man hör ju det ibland i kyrkan och man tar nästan för givet att det där är någonting som alla gör. Helt supervanligt. Man går runt och man hör Gud tala. Men riktigt så är det ju inte. Det kan vara så, men det är inte alltid så. Min Gud, säger psalmisten i psalm 22. Jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men jag finner ingen ro. Tystnaden kan äta sig in i våra hjärtan och man börjar gunga till i tron och tvivlen kommer. Hur kommer det sig att Gud som är så stor och mäktig bara är tyst när jag söker hans tilltal? Gud kan tala. Gud talar, säger Bibeln. Och jag skulle vilja säga att varenda en här inne i den här kyrkan idag kan få höra Guds röst. Varenda en kan få höra Guds röst. Hur ofrom man än är eller hur from man än är så kan man få höra Gud tala. Det är möjligt. Och då finns det några små tips och ledtrådar som Bibeln ger för den som vill höra Gud tala. Det första är att du kan behöva lära dig att lyssna till Guds röst. För ibland är det så att Gud talar så naturligt så att du och jag missar honom i allt det andra bruset som finns runt omkring. Och så tänker vi att det där är inte Gud. För du och jag tror att när Gud ska tala så ska det vara så extraordinärt. Och det ska vara så otroligt speciellt. Men Gud är oftast väldigt naturlig, harmonisk. Och talar ofta på ett sånt sätt så att du och jag kan koppla av helt. Och då missar vi det. I det brus av information som vi lever i. I Gamla testamentet så finns en ung man som heter Samuel, en pojk. Han kommer sen att bli en profet som gör anspråk på att gång på gång höra Guds röst. Men från början var det inte så. Han gör tjänst i templet tillsammans med Levi, en erfaren räv. Han visste hur Gud talar, men han ligger och sover. Och Samuel vaknar av att han hör en röst. Fysiskt. Han hör en röst som ropar hans namn. Och han studsar upp för han tänker, det är Eli, här gäller det att vara på tå. Så han springer in till Levi och så säger han, vad vill du? Nej, jag vill inget. Gå och lägg dig och sov. Ja, ja, säger han och lommar tillbaks och lägger sig Samuel. Och så säger bibeltexten att på nytt igen så hör han en röst. Levi. Eller vad säger Samuel? Och han studsar upp för han är helt övertygad om att det är Levi som ropar igen. Och han kommer in och bromsar vid sängen och säger, här är jag, vad vill du? Nej, men jag vill inget, gå och lägg dig. Och han går tillbaks och lägger sig. Återigen händer det där och Samuel studsar upp. Man får ändå säga att han är ihärdig. In till Levi igen. Och så frågar han, vad vill du? Och då fattar Levi. Lite slow starter, men nu fattar han vad det handlar om. Och så säger han, det är inte jag som väcker dig. Det är Gud som väcker dig. Och han har någonting att säga. Nu ska du göra så här att när Gud väcker dig igen så ska du ställa dig i ordning och så ska du säga, här är jag. Din tjänare hör, tala. Och då kommer Gud att tala. Där börjar allting. När du och jag börjar ana att kanske Gud finns där, kanske han har någonting att säga, då kan du och jag ställa in oss i lyssningsmod. Det vill säga med en viss förväntan börjar man försöka höra, är det så att Gud har någonting att säga till mig? Och när du och jag som människa på allvar börjar lyssna in med en viss förväntan om att Gud faktiskt kan tala, då händer det ofta att man faktiskt också hör. Men det absolut vanligaste och enklaste sättet att höra Guds röst, det är inte att vakna en natt och sätta sig och lyssna intensivt. Det bästa sättet om man vill lära sig att höra Guds röst, det är att sätta sig att läsa hans eget ord. Det är för dem som har riktigt svårt att höra. För när man sätter sig och läser Bibeln, då får man i skriftform det som är Guds tankar och det som han har skrivit ner. Det som han har talat, som är historiskt genom alla tider. Och där lär man sig känna igen tonläget, hans tankesätt och hans sätt att agera i helt vanliga situationer. Och jag har levt tillsammans med Katarina nu. Vi har varit gifta i 34 år. Det var rätt. Det var skönt att rädda den eftermiddagen. Vi känner varandra så väl så att när hon skriver ett sms till mig så kan jag höra hennes röst bakom de ord som jag läser. Och det är ju fantastiskt beroende på vad hon skriver. För ibland kan jag också höra att det är en liten smileys, men jag egentligen vet hur tonläget är när hon skriver. Och ibland när jag står i kyrkan och säger, du vet, jag har hört Guds röst. Då är det nästan som att jag fysiskt har hört hans röst. För jag har umgått så mycket med honom i bibelordet. Så det har blivit som att jag känner honom så väl. Så när jag läser så hör jag honom tala. Det går faktiskt att få uppleva det där. Och alla kan göra det. Ju mer man lär känna Gud, ju enklare är det att höra hans röst. Och till slut så kan man brista ut och säga som psalmisten säger i psalm 119 och vers 105. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Jag hör dig så ofta. Jag läser om dig så ofta. Så det har blivit det största stödet för mig. Jag hör Gud tala. Ibland är det så här för mig. Att ska jag höra Guds röst riktigt tydligt. Så behöver jag vara själv. I naturen. Oftast. Jag behöver sitta på en liten kulle i fred och titta ut bland tallarna och känna att jag hinner lugna ner mig. Ofta talar Gud till mig i det sammanhanget. Jag har hittat mina favoritplatser där det liksom ligger en förväntan i luften. För då vet jag, nu är jag mottaglig. Jag har stängt av bruset, jag kan höra lite extra. Kanske det är det du ska göra, du som längtar att på allvar få höra Guds röst. Dra dig undan. Ställ dig i ett sammanhang där inte allt brus dämpar för mycket av din förmåga att lyssna. Och börja sedan lyssna. Kanske öppna Bibeln och läs några versar och titta dig runt omkring. Och Gud kommer att tala. Men ibland är det förvånansvärt tyst. Men ofta hör man Guds röst. Den andra frågan som vi knyter an till är, varför gör du ingenting? Kanske det är ännu lättare att identifiera sig med den frågan. Varför gör du ingenting? Man hade en så stark tro. Den var så självsäker och tydlig. Och jag sa, så starkt och absolut, Herre, jag ger mig aldrig, jag ska stå vid din sida. Men så kom ett slag som jag inte hade planerat eller räknat med. Sjukdom eller en prövning rakt in i familjen eller i sammanhanget. Och ondskan blev så där konkret tydlig. Och jag åkte i backen. Helt plötsligt fylls hela mitt inre med mängder av frågor. och jag brister ut med trasigt sårat hjärta. Men Gud, varför utsätter du mig för detta? Kanske har du ett barn som är sjukt. Kanske har du mist någon som du älskar. Kanske har du drabbats av det du tittar på TV och undrar, hur kan du, Gud, tillåta detta bombande över vår värld? Där oskyldiga människor lider. Varför gör du inget? Hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du lyssnar? Kalla till hjälp mot våld utan att du griper in. Det var Habakkuks fråga. Det där gör någonting med oss. När vi tycker att det är tyst och när vi tycker att Gud inte gör tillräckligt mycket, så gör det någonting med mig som människa. Jag vill säga en sak till dig här idag. Du kommer inte få ett bra svar på den här frågan. Det går nämligen inte att fullt ut förklara varför det inte synligt syns att Gud griper in i varje svår situation. Det finns inte ett tydligt svar någonstans som är heltäckande för att svara på den djupaste nöden och på frågan varför Gud inte gör något här och nu. Jag kan i alla fall inte ge det. Och jag har heller inte mött någon som har kunnat ge mig det svaret på ett övertygande sätt. Men ändå finns det någonting att hålla sig i. Någonting att stå på som är tillräckligt stabilt för att jag ska kunna ta mig vidare med min brottning och med mina frågor. Och som ändå gör att tron kan växa till på en Gud som är starkt närvarande och har en förmåga. Där du inte ska hamna, det är i slutsatsen att eftersom jag inte ser att Gud gör någonting och ondskan är så tydligt närvarande, då kan inte Gud finnas. Den hör man ju ofta som argument. Ondskan ser man varje dag. Men godheten lyser med sin frånvaro och Gud griper ju inte in. Alltså finns inte Gud. Men det där är ju en tankebyggnad som är helt felaktig. För om Gud, som är godheten rakt igenom, inte hade funnits, så hade du och jag inte reflekterat över mörkret. För då hade vi inte haft preferensen eller något att jämföra med. Det som är normalt, ljust, vackert och underbart. Det hade vi inte kunnat föreställa oss. Utan då hade vi inte reflekterat över mörker och ondska. Som är ett onormalt tillstånd. Så eftersom ondskan finns där, så måste det alltså finnas något gott som vi refererar till. När vi tänker på godhet, kärlek. Och allt är det vackra. Och det är Gud. Så att du och jag ibland hamnar i den sitsen att vi tänker att bara för att det finns ondska, då finns inte Gud. Det är ju helt fel. När du ser ondskan så är det en påminnelse om att det måste finnas något som är gott. Gud själv. Gud som säger att så här var det inte tänkt. Det här är i grunden fel. Med all djävulskap som händer här och nu. Det finns någonting annat. Och i det sammanhanget så kommer din och min fria vilja in. För den blir helt avgörande. Vill vi dra oss mot det som är gott? Eller vill vi bekräfta det som är mörkt och ont? Åt vilket håll vill du dras? Återigen, samma sak som med lyssnandet. Vill man höra Guds röst, så får man bestämma sig också för att jag vill anstränga mig lite för att lära mig höra, lära mig känna igen och lyssna lite intensivt. Om det finns så mycket ondska, så är det ju så att det finns något som är gott. Och då vill jag lära känna ljuset. Då vill jag komma så nära man kan ljuset. Är det Gud så vill jag lära känna honom. Och jag vill börja här och nu. Jag vill vara och leva tillsammans med ljuset. Den andra saken som jag då hamnar i, det är att om Gud är god och ljus, då kanske jag också ska lita på att han är just god och ljus, stor och mäktig. Starkare än mörkret, närvarande, synlig i vårt sammanhang. Varför gör du ingenting? Lärjungarna är ute med Jesus på Genesarets sjö. De är precis i början av gemenskapen med Jesus och de lär sig hela tiden hur han fungerar. De har lyssnat när han undervisar, de har sett några mirakel och de är minst sagt på G. Men helt plötsligt i det som de tycker är en ljus tillvaro så hamnar de i båten och det stormar upp och Jesus ligger längst fram och sover. Och där börjar ju problemet. De sliter med åror och segel och det står att båten fylls med vatten. Och de börjar få ångest för de tror att de ska förlisa och drunkna. Och där ligger Jesus och sover. Dessa lärjungar, fromma människor. Man skulle kunna tro att de är pingstvänner på riktigt. Uttrycker då i det sammanhanget. Bryr du dig inte Jesus? Bryr du dig inte om att vi håller på att gå under? Och så väcker de honom ordentligt. Han ställer sig upp i båten och så står det i texten att han väser åt vind och vågor och stormen stillas i ett nu. Så vänder han sig till lärjungarna och så säger han: hur svag tro har ni? Det är inte enbart mina mirakel ni behöver. Ni behöver tilliten och kunskapen att om Gud är med er i stormen, då finns alla möjligheter. Det ni behöver mest är tillit. För om du vet att när livet är som mörkast så finns Gud ändå där, då sker någonting i ditt och mitt inre. För om Gud är med dig i mörkret, i kampen, så kan ett mirakel ske när Gud avgör att det är nödvändigt. Han har nämligen lovat att ge dig och mig allt det vi behöver för att klara dagen. Och han tänker inte bryta ryggen på någon av oss. För skulle det vara så att det är risk att du går sönder, då kommer ett mirakel att ske. För Gud är god. Det där gör att jag som människa kan känna vila i att ljuset och godheten segrar över det onda. Och att Gud hjälper när jag behöver. Därför kan man hamna i situationen där tvivlen och frågorna brister ut i någonting annat. Psalmisten säger i psalm 28: Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Gud vill sträcka ut sin hand. Gud vill ditt och mitt väl och han har gjort det. Problemet är bara att du och jag inte ser det fullt ut. Och vi vill inte tro på att det faktiskt är sant. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att du och jag. Vad står det? Ska få evigt liv. Och vi ska inte gå under. Gud som är ljus och kärlek har gjort allt som man kan tänka för att få tag på dig och mig som människa, för att manifestera sin kraft och börja sin stora frälsningskampanj som kan omskrivas med räddningskampanj. Han tänker nämligen göra slut på all djävulskap en gång för alla. Han tänker inte sitta där passivt som vi tror att han gör, utan han är i allra högsta grad aktiv. Han talar, han agerar, han söker och han rör vid sammanhang för att han har en frälsningsplan. Och han lät sin son sätta sina fötter på den här planeten för att du och jag skulle förstå. Och där utplånar han syndens makt och ersätter den med försoning, förlåtelse och upprättelse. Det finns frälsning i Jesus Kristus. Gud vill räddning och han har en plan för att sätta stopp för ondskan en gång för alla. Gud talar. Gud agerar och du och jag kan få se det. Men så är det den där sista frågan då. Varför kan jag då inte få se Gud? Det skulle vara så mycket lättare om jag bara fick se honom. Var är du Gud? Den frågan är också historisk och har funnits i Bibeln så länge den har funnits till. Så länge människan har levt så har man frågat samma sak. Men det roliga är att när man börjar läsa Bibeln från första sidan så står det att människans förmåga att se och höra har en gång i tiden varit briljant. Förmågan att kunna uppfatta Guds närvaro var från början excellent. För det står nämligen att när Gud hade skapat människan så kunde de höra när Gud strosa runt där på kvällen i grusgången. Om det nu var en grusgång. Det står att de hörde honom komma och de såg Herren. Men Bibeln beskriver också syndafallets konsekvens och vad som sker med människan och dess sinnen när de vänder sig bort ifrån Gud och synden kommer in och förstör det som Gud hade skapat som var så gott. Helt plötsligt så suddas sinnenas förmåga ut, förmågan att skarpt kunna höra hans röst eller se honom. Och sen dess så börjar människan treva och undra, var är du? När man inte längre förväntar sig att se Gud så ser man oftast honom heller inte. Hur många av er kör motorcykel? Titta, det är en hjälte i alla fall. Två, titta, ni kryper det fram en sån. Ni vet att det en motorcyklist fasar mest av allt på jorden, det är en bilist. För motorcyklister har nämligen lärt sig redan från början att bilister ser inte motorcyklister. I en korsning när du och jag som bilist ska köra ut så tittar vi åt höger och vi tittar åt vänster. Och vi tittar ju så att det inte ska komma en annan bilist, eller hur? För krockar man med en bilist så går ju bilen sönder, det blir så dyrt och det blir jobbigt på alla sätt. Så man är ju noga, höger, vänster, ingen bil och så kör man ut. Och ofta händer det att man kan krocka med en motorcyklist. Och så säger bilisten, jag såg honom eller henne inte. Och så kan man då säga så här. Att den som inte förväntar sig att se en sak ser heller inte den komma. För jag tittar ju efter en bil och inte en motorcykel. Och eftersom hjärnan inte ser någon bil så säger hjärnan, kör. Och så fungerar människan också. När jag inte förväntar mig att se Gud så ser jag inte ett spår av honom. Var jag än tittar, för jag tittar efter andra saker. Så fungerar människan. Spåren ligger öppet tillgängliga och har gjort i alla tider, säger Bibeln. I Romarbrevet 1 så står det, det man kan veta om Gud, det kan man själv se. Gud har gjort det uppenbart för dem, ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det nu inget försvar för dem. När du och jag förväntar oss att se spår av Gud, så börjar man se spår överallt. När man tittar ner i det nyfödda barnets ögon, då blir de flesta religiösa eller smått troende. För helt plötsligt så säger man, ja, nog finns det en Gud alltid. Eller när man är nyförälskad. Eller när man står på ett fjäll och tittar ut över vidderna, helt plötsligt så börjar man ana eller reflektera att finns det nog inte en Gud? Jo, men det är nog så. Och så ser man spåren. Men människan väljer allt som oftast att bortse från det. Och så säger man, jag vill ha ett ansikte, jag vill se Gud. Därför ger Gud oss ett ansikte att fästa blicken på. Han ger oss Jesus Kristus som är hans eget ansikte, hans kropp, hans händer, hans fötter, hans famn. Och så säger han, det här är jag. Jesus Kristus, sann människa, sann Gud, fäst blicken på honom och ni ska se mig, Gud själv. Men då börjar människan igen. Och judarna i det sammanhanget säger, nej, nej, men det här går inte. Han är en av oss. Gud kan inte vara så enkel. Men Gud är så enkel. Och ändå så stor. Vill du se Gud själv så ska du titta på Jesus Kristus. Så ska du fästa din blick på honom och se vad han kan göra. Filippos, han vänder sig till Jesus och så frågar han, du, när vi ändå sitter här, visa oss Gud. Då säger Jesus så här, Jesus svarade Filippos, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Du som har sett mig har ju sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Vill du lära känna Gud? Vill du se Gud så ska du lära känna Jesus Kristus. För i hans ögon, i hans händer, när han talar och agerar, så får du en bild som växer fram av hur Gud är. För han är Gud. Han både hör, ser, agerar och kan låta kraft utgå till dig och mig i det sammanhanget där vi finns. Kraft som är grunden till mirakel när vi behöver dem som mest. Tro på mig. Tro på mig, säger Jesus. Och ni ska fyllas av helig ande. Frågor får man ställa. Frågor får man ha. Och tillsammans kan vi hitta svar. Dela vittnesbörd, erfarenheter. Så här gjorde jag. Detta fann jag. Detta betyder enormt mycket för mig. Det är kyrka. Välkommen hem om du har frågor att ställa. För här finns det plats för dem, hoppas jag. Och det finns svar att också hålla i när det behövs som mest. Gud talar. Gud agerar. Och Jesus Kristus är det ansikte som vi kan fästa blicken på, för då ser vi Gud själv. Ska vi be tillsammans? Lovsångsteamet, välkomna upp. Far i himmelen, så tackar jag dig för att du är verklig. Mitt i allt sorl och brus och tvivel så tonar du ändå fram där som ljus, hållbar, långsiktig och kärleksfull. Tack att det finns frälsning. Tack att det finns en väg in i gemenskapen med dig. Tack att du kan förvandla vilket sammanhang som helst från grunden. Tack att du som har skapat himmel och jord fortfarande kan göra mirakel större än vi kan tänka. Jag ber, Herre, att du skulle röra vid våra hjärtan. Jag ber att du skulle fånga upp den som behöver det mest här idag. Jag ber att du skulle fylla ett sorgset hjärta med en ton från himmelen här och nu. Jag ber att du skulle göra klart för den som tror att man är ensam, att du står precis vid bredvid. Jag ber att du genom din heliga ande skulle lägga dina varma händer på den som är sjuk. Och fylla med kraft och helande, förvandlande styrka. Tack, Herre, att du är här. Och du älskar oss mer än allt annat. Du längtar att vi skulle få fyllas av tillit och ro till att du har förmågan och viljan. Innan vi nu avslutar den här gudstjänsten, Far i himmelen, så ber jag om några minuter på helig mark där du skulle komma oss så där nära. Tack att det är möjligt. I Jesu namn. Amen.